I detta bonusavsnitt så har jag satt ihop 4 av mina egenskrivna berättelser, varav 3 är från tidigare avsnitt. Men den första berättelsen är helt ny och är Halloween-inspirerad dagen till ära. Den heter Bus eller godis och kommer här. Halloween det här året skulle ha blivit så kul, men självklart blev jag sjuk. Inget festande för den här tonåringen. Vilken tur att jag hade allt jag behövde här hemma i villan. Godis, glass och massa skräckfilm. Föräldrarna var ute med min lilla syster för lite bus eller godis. Och hon lovade att dela med sig av allt gott. Jag låg under en filt och hade precis gosat ner mig då det knackade på dörren. Ja just det, jag glömde släcka lampan så nu kommer alla barnen i närheten att knacka på vår dörr. Ja, det var bara att öppna och ge lite godis så att det gick vidare till nästa hus. Jag klev motvilligt upp från den varma mysiga soffan, tog med godisskålen och hasade mig fram till ytterdörren. Utanför i höstmörker så stod 4 barn. De lös upp och ropade bus eller godis. Det var Batman, Elsa från Frost, Spiderman. Och det sista barnet var en pojke i gamla sotiga kläder. Gubbkeps, likblek, mörka ringar runt ögonen och blanka mörka ögon. Det var en makalöst detaljerad sminkning. Det såg så verkligt ut. Jag berömde allas dräkter men hade ingen aning om vad den sista ungen skulle likna. Jag gav godis till Batman, Elsa och Spiderman. Den sista pojken viskade busar i godis med en hes röst. Tog av sig sin mössa och sträckte fram den så att jag kunde lägga godis i den. Precis när jag släppte ner karamellen så drog han undan mössan så att det hamnade på marken. De andra barnen tittade förundrat på mig. Och Batman böjde sig ner och plockade upp godiset. Det tackade så mycket och gick, men tittade bakåt en extra gång. Den bleka pojken stannade precis utanför tomten, tittade sedan på mig och log. Jag stängde dörren, släckte utomhuslampan och damp ner i soffan igen. Vilken otur att jag missade min favoritscen från filmen Rage of the Sasquatch. Precis när jag skulle sträcka mig efter godisskålen på bordet så knackade på dörren igen. Med en djup suckning så tog jag mig upp igen. Jag tittade mot ytterdörren och såg att utomhuslampan lös genom det frostade glaset. Märkligt. Det var bara att ta med sig skålen och öppna dörren. Utanför stod 2 barn. En som hade fiskenät runt jacka med plastdetaljer fastsatte på kroppen och en andra var samma välsminkade bleka pojke från förra gänget. Jag berömde deras kostymer och pojken med fiskenätet tackade så mycket och tillade att han var sjöskräp. Med ett leende så gav jag sjöskräpet karameller och tittade sedan tveksamt på den likbleka pojken medan jag grävde fram mer godis. Återigen så drog han bort mössan när jag släppte ner godiset till honom. Men den här gången log han så mycket att jag såg hans gulbruna tänder. Någon av hans föräldrar måste vara make-up-artist eller något, eftersom hans sminkning var så bra. Sjöskräpet tittade underligt på mig, plockade upp godiset från marken och sa "Glad Halloween, weirdo" innan han gick iväg. Jag lämnade godisskålen utanför och stängde dörren långsamt men den bleka pojken stod kvar. Stirrade på mig och slutade inte att le. Om det är någon här som är konstig så är det den där ungen. När dörren väl var stängd kände jag hur febern började stiga så jag släckte utomhusbelysningen igen och gick till mitt rum istället. Jag stängde dörren, satte igång tvn och kröp under täcket. Efter en stund så hörde jag ett klick från vardagsrummet. Jag satte mig upp i sängen och såg ljus som kom genom springan under dörren. Små tassande steg hördes och en skugga svepte förbi glipan under dörren. Det måste ha kommit hem och lillsyran letade förmodligen efter mig. Plötsligt så knackade det på min dörr och det hördes en hes röst som sa bus eller godis. Jag klev upp i sängen och öppnade dörren men det var ingen där. Nu spreds rädslan i kroppen. Det måste ha varit någon där. Röster och knackningar kommer inte bara ut tomma intet. Jag stängde dörren, la mig i sängen igen och drog upp täcket så högt att lakanet snuddade näsan. Någonting skrapade under min säng. Sedan hörde jag samma röst säga bus eller godis. Seansen. För några år sedan arbetade jag som ett medium. Egentligen så var jag inget riktigt medium utan livnärde mig på vilda historier som inte var sanna. Redan som barn så var jag bra på att luras, psykologiskt trolleri om man nu vill säga så. Anledningen till att jag valde att sluta som ett lurendrejande medium var inte på grund av att jag blev avslöjad, utan det var någonting helt annat. Det var en seans i Uppsala som förändrade allting. Sedvanligt så hade jag bokat en lokal för 10 personer och gjort en noggrann research om gästerna. Det var tacksamt att det fanns människor med unika efternamn och Facebook. Mitt minne var skarpt och tungan var vässad. Dagarna gick och nu var jag redo att ta emot de inbjudna. Det fanns 11 stolar, en till mig och resterande 10 till gästerna. Klockan var 7 på kvällen och jag släppte in gästerna samt visade dem en korg där det stod att de skulle stänga av mobilerna och lägga telefonerna där i. Ingen protest alls. Jag räknade personerna som hade kommit in i lokalen och slog ihop mina händer, log och tänkte, vilka lättförtjänta pengar. Vi gick tillsammans in till huvuddelen av lokalen och höjde min röst när jag berättade att det redan fanns en ande i rummet som väntade på dem. En märklig rysning for igenom min egna kropp, vilket inte annars brukade hända. Strax efter så pekade jag mot fikabordet och drog ett torrt skämt och gestikulerade att det skulle börja med att sätta sig ner på stolarna som var placerade i små rader. Min rutin var att presentera mig och välkomna alla som var på plats. När alla väl hade satt sig ner så tittade jag efter ansiktena vars liv jag hade researchat på internet. Sedan började showen med att jag tittade upp i taket och darrade lite lätt med vänsterhanden. Efter en stund så ropade jag att den tidigare anden nu ville få kontakt med gästerna. Andra rysningen for genom min kropp med ett svagt illamående och yrsel. Jag hade fortfarande krafter nog att utföra nästa trick. Det var att sluta mina ögon, nästan helt, och jag hade bara en liten glugg att se igenom och pekade därefter på en utvald tant som var mitt första mål. Jag nämnde några namn på döda släktingar till tanten och några detaljer så att hon blev häpen. Det såg så hänförda ut, nästan förtrollade över det som jag precis hade sagt. När mina ögon väl öppnade så tittade jag på tanten men observerade att det satt en person i publiken som tittade rakt igenom mig. Min första tanke var att denna person inte alls tror på medium. Men jag fortsatte med seansen och plockade flera positiva poäng hos gästerna, en efter en med små trick. De oväntade rysningarna ökade under tiden seansen pågick. Varje gång jag nämnde ande, spöke eller vånad så kom den obehagliga känslan tillbaka. Mina ögon fastnade hela tiden på personen som satt i rummet och stirrade på mig. Hon var cirka 40 år, normalt byggd, blek och mörkt, axellångt hår. Det var först då jag upptäckte något ännu mer underligt. Samtidigt som jag fick rysning av orden så log hon brett. Alldeles för brett. Hon gjorde mig nervös. Som att resten av ansiktet inte alls hängde med leendet. Det var länge sedan jag hade hakat upp mig på det här sättet och orden kom inte ut som det brukade. Lokalen kändes trång, mörk och ångestfylld. En smärta spred sig över nacken och ansiktet, som om man skar mig på huden med glas. Svetten rann och jag sneglade diskret på armbandsuret och det hade redan gått en timme. Så jag stod ihop mina händer igen och av misstag så blev smällen så pass kraftig att alla i rummet ryckte till. Alla förutom en, kvinnan i 40-årsåldern. Kanalen till andevärlden är officiellt stängd, sa jag ursäktande, och alla småskrattade lite och nickade. Kvinnan log igen och jag rös. En kraftig huvudvärk började manifestera sig och benen ilade av smärta. Gästerna flockades till sina mobiltelefoner som låg i hallen, antagligen för att skriva något på sociala medier om hur fantastisk seansen hade varit. Jag beslöt mig för att ta en nypa frisk luft och väl inne i hallen fylld av gäster så skriker en av dem rakt ut: Frida är död. Mitt hjärta höll på att stanna av skriket och tittade mot tanten som nu börjat gråta. Jag tittade sjukt på skärmen hon höll i och ser bilden av kvinnan i 40-årsåldern med det axellånga mörka håret. Men huden var rosigare och mer levande på bilden. Det var ju hon som satt bland gästerna på min seans. Paniken var ett faktum och jag ställde mig på tå för att se in i lokalen där vi var tidigare, men ingen var där. Strax innan så hade de suttit kvar och stirrat på mig hela vägen när jag gick ut mot hallen. Det blev inte en nypa frisk luft utan en flykt från platsen. Jag lämnade alla människor bakom mig i sitt hysteriska sorgetillstånd. Efter en lång tid efteråt så tog jag reda på vad som hade hänt. Hon hade dött i en bilolycka på väg till seansen. Det sades att hon var en glad och fri själ när hon levde och trodde på ett liv efter detta, och hon övertygade även mig med sin stirrande blick och det kusligt breda leendet. Getmannen. För en tid sedan så bodde jag på landet utanför storstan. Det var ett gammalt enplanshus som jag hade renoverat helt själv. Det var inte för alla att bo här ute, men jag klarade mig fint. Bara det att på nätterna så var det nödvändigt att man hade med sig en ficklampa eftersom det inte fanns någon gatubelysning då det blev otroligt mörkt om höstkvällarna. Trots mörkret så fanns det inget bättre än att bo på landet, men den känslan skulle förändras efter den här fasansfulla kvällen. Då ensamheten i huset kändes mer märkbar så ville jag gärna dela mitt liv med någon, så därför prövade jag en dating-app. Efter en tid så hittade jag en kvinna som verkade helt perfekt. Hon hette Sara. Vi hade pratat med varandra till och från i flera dagar och bestämde oss för att träffas på en dejt hemma hos mig. Dagen kom och Sara var på väg hem till mig. Jag hade förberett mig hela dagen på att få denna dejt att bli så perfekt som möjligt. Klockan var 6 på kvällen och maten var nästan klar. Det skulle bjudas på risotto. Jag tittade ofta till telefonen utifall Sara skulle få förhinder, vilket ökade min nervositet eftersom hon redan var sen. En kort tid därefter så hörde jag en bil som svängde in på min grusplan. Det pirrade till i magen så jag gick in i hallen och kollade mig i spegeln en extra gång. Sedan knackade det lätt på dörren, men jag väntade några sekunder innan jag öppnade dörren. Där stod Sara med sitt vackra leende och blonda lockiga hår. Innan vi ens hann säga något till varandra så rassade det till i kopplet hon höll i och en liten hund kom fram och hälsade. Jag sträckte fram handen och klappade hunden. Jag skojade lite med Sara samtidigt som hunden ställde sig på bakbenen och krafsade på mina ben. Hon fnissade och bad hunden Konrad att lugna ner sig. När Sara väl kom in i hallen så blev hon imponerad över hur stort och fint huset var. Jag kände mig lite stolt och berättade lite kort om de senaste renoveringarna. Kvällen fortsatte och allting gick så bra som jag hade hoppats på, trots att Sara var något tyst och blyg. Hon verkade trivas i mitt sällskap samt gav komplimanger om middagen. Allting kändes perfekt. Ingenting kunde gå fel nu. Efterrätten var redan i ugnen. Timern på mobilen blev påslagen. Så nu återstod det bara att dricka vin i köket tills efterrätten blev färdig. Plötsligt så började Konrad att bete sig ängsligt. Han sprang skällandes mot ytterdörren och med morgning så sprang hunden vidare in i vardagsrummet och skällde mot fönstren som om det var någonting utanför. Vi gick till Konrad som var kvar i vardagsrummet och jag tittade ut genom det ena fönstret för att se vad som pågick. Plötsligt svepte en brun gestalt förbi fönstret och försvann i mörkret. Jag ryggade tillbaka av rädsla medan Sara fnissade åt mig och tyckte säkert att jag betedde mig löjligt. För att inte tappa ansiktet framför Sara så förklarade jag att rådjur brukade gå förbi här ofta. Hunden lugnade ner sig till slut så vi satte oss ner i soffan och fortsatte att småprata. Efter en stund så tittade hunden på Sara och gnydde lågt. Hon förstod direkt att hunden ville gå ut på en sväng för att kissa. Jag insisterade på att följa med ut men Sara menade att någon måste ha koll på efterrätten i ugnen. Hon tog på sig sina ytterkläder och sa att det tog max 15 minuter att rasta hunden. Jag gav henne en ficklampa och därefter gick Sara ut med Konrad i höstmörkret. Under tiden de var ute på promenad så gick jag tillbaka in till köket för att titta till efterrätten och började duka fram på köksbordet. Efter en kort stund så hörde jag två ljudliga skrapningar på ytterdörren som följdes av en hård bankning. När jag var halvvägs mot ytterdörren så kom det två ännu högre bankningar. Var de redan tillbaka för det hade ju bara gått 5 minuter tänkte jag. Jag öppnade ytterdörren och där stod Sara ensam framför mig med en frånvarande blick och leriga kläder. Jag sa hej och efter några sekunder så sa hon hä tillbaka. Det var någonting underligt på gång. Det kändes i hela kroppen. Jag tittade fundersamt på henne och frågade var hunden var någonstans. Sara tittade på mig och log stelt utan att svara. Sedan tittade jag mot hennes bil och frågade om hunden var i bilen. Sara svarade bara bil tillbaka utan att ens blinka. Hennes beteende gjorde mig nervös och jag tänkte att hon kanske hade ångrat sig om vår dejt. Sara tittade in mot hallen och klev sedan bestämt in i huset. En konstig lukt svepte förbi min näsa som fick mig att hålla andan. Kanske var det något djur i närheten som hade varit död ett tag, tänkte jag. När jag hade stängt dörren efter oss så var lukten kvar. Sara gick stapplandes mot köket utan att ta av sig skorna. Beteendet var märkligt men jag vågade inte säga något och jag kände ett starkt obehag. Sara stannade till och tittade runt som om hon inte kände igen sig. Jag gick en bit bakom henne och tänkte att någonting måste ha hänt under promenaden så jag frågade henne hur det stod till. Men Sara gick bara tyst in till köket med hasande steg och la högerhanden på köksbordet och skrapade med naglarna så att det blev repor på bordet. Lukten blev starkare för varje steg jag tog mot henne. Det dröjde bara några få sekunder innan jag grimaserade och backade tillbaka till köksdörren igen. Hon satte sig långsamt ner på en av köksstolarna och tittade rakt igenom mig med livlösa ögon. Saras ansikte började rycka till samtidigt som hon sa något osammanhängande. Rösten var helt annorlunda. Lite ojämn och skakig, vilket fick mig att rysa till. Jag frågade om hon ville åka hem och Sara svarade hmm. Jag tolkade hennes svar som ett ja och tänkte att det var bäst att avrunda kvällen och stängde därför av ugnen. Stanken blev så stark att jag fick en kvälvning. Sara rök till i stolen och började stirra på mig med uppspärrade gulnade ögon. Jag tittade på henne och kände genast att någonting var fel. Riktigt fel, vilket kändes ända in i själen. Plötsligt startade mobiltelefonens alarm och mitt hjärta höll på att stanna av rädsla. Sara började skaka kraftigt i kroppen så att stolsbenen bankade mot golvet, samtidigt som munnen öppnades upp och blottade förruttnade tänder och en svart tunga. Ett fasansfullt ljud kom ur hennes mun, något som jag aldrig har hört från en människa tidigare. Ljudet kunde liknas med ett bräkande djur blandat med en skrikande katt. Det ekade i hela huset och paniken spred sig i kroppen. Sara rörde sig hastigt emot mig och jag sprang ut mot hallen. Hon fick tag i min tröja men tappade taget och ramlade ner på hallgolvet. Sara låg på golvet och sträckte sig efter mig samtidigt som hon gurglade och blottade sin förruttnade munhåla. Jag sprang i full fart mot ytterdörren och störtade sedan ut på gården mot min bil. Längre ut vid tomtgränsen såg jag Sara gåendes med sin hund och vinkade glatt till mig i ficklampsljuset. Jag hoppade panikslaget in i bilen och på tredje försöket så satte jag bilnyckeln i tändningslåset och vred om. Jag körde så fort därifrån att gruset sprätte iväg från däcken. Tankarna rusade och kanske hade jag tappat förståndet. Jag återvände aldrig till mitt drömhus på landet. Kärleken hade jag gett upp och Sara kontaktade jag aldrig mer efter den kvällen. I väntan på att mitt hus skulle bli sålt så fick jag hyra en lägenhet av min vän från storstan. Men jag måste erkänna en sak nu. Innan jag köpte mitt drömhus så hade jag hört talas om skrämmande berättelser om en mystisk varelse som strök omkring i skogen där huset låg. Dessa berättelser, eller snarare varningar, hade jag viftat bort som löjliga spökhistorier. Men ju längre tiden gick började jag se skepnader i skogen och upplevde mardrömmar om en bockfotad man som lurade runt husknuten och tittade in genom fönstret när jag sov. Nu hade det gått en tid och jag trodde att allt hade blivit bra igen. Fram tills igår då det bankade på lägenhetsdörren. Jag kikade ut genom titthålet i dörren och såg Sara ståendes utanför med uppspärrade gula ögon. Hennes mun öppnades och ljudet hon gav ifrån sig ekade i hela trapphuset. Grodmannen. Äntligen var det sommarlov och som jag och min kompis Ronny hade längtat. Farfar hade lovat mig att när jag fyllt 15 år så skulle jag få ta med en kompis till hans stuga och få bo där i 2 dagar helt ensamma. Men i utbyte att hjälpa mig att ta hand om stugan genom att klippa gräset och måla vedboden. Farfar började bli gammal och han sa att sysslorna skulle gå på nolltid när 2 unga grabbar hjälpte till med stugan. Pappa skjutsade oss till farfars stuga. Vi var så förväntansfulla över dagarna vi skulle spendera i stugan och pratade hela bilresan om vad vi skulle hitta på för äventyr när vi var där. Väl framme var vi ivriga med att packa ur bilen och snabbt vinka av pappa för att känna av friheten av att vara alldeles ensamma i farfars stuga. Vi slängde av oss fiskeredskapen i hallen och ryggsäckarna på sängarna i sovrummet. Sedan ringde jag farfar och berättade att vi var framme och allting såg bra ut i stugan. Han nämnde systrarna som vi hade lovat att hjälpa honom med och sa även att båten nere vid bryggan fick användas, bara man hade flytväst på. Sedan sa farfar något märkligt om att man skulle akta sig för de ristade klipporna vid Kräleudden och inte reta upp vattnet eller föra oväsen när man var där ute, för då kunde det bringa olycka. Min farfar var gammal och full av skrock. Jag hade hört många av hans vilda historier förut, att han är rädd för svarta katter och att man inte ska gå under stegar. Samtalet avslutades och farfar önskade oss en trevlig vistelse i stugan. Det mest intressanta jag tog med mig från samtalet var om båten och att vi fick använda den hur mycket vi ville. Jag packade in maten i kylskåpet medan Ronny fixade våra fiskegrejer och tog fram flytvästarna från hallgarderoben. När vi väl blev färdiga så ställde vi oss på baksidan och kände ett lyckorus när vi tittade ner mot den lilla övervuxna strandkanten som hade en gammal brygga. Bara en bit ifrån stranden så låg en upp- och nervänd båt på land. Vi tittade på varandra med stora leenden och sprang sedan ner till båten. Ronny klappade lätt på båten och sa att han ville fiska redan nu. Båten var en välskött eka med två åror men ingen motor. Några minnen från tidigare somrar med farfar dök upp i mitt huvud. Han gillade verkligen inte oväsen och tog fiskandet på största allvar. Han hade alltid med sig sin militärkikare och brukade titta mot stränderna medan jag rodde. En gång så frågade jag vad han tittade efter. Han svarade att det fanns en tjuvjägare i skogen och ser man tjuvjägaren så ska man ro hem igen så fort man kunde. Om han vinkar så ska man aldrig vinka tillbaka. Trots sina vilda historier så hade han aldrig fel när det kom till att hitta de bästa fiskeställena. Jag fnissade så högt att Ronny tittade upp på mig och undrade vad det var som var så kul. Jag förklarade att det var fiskeminnen från min farfar och berättade det mesta medan vi gick tillbaka in i stugan igen. Ronny blev genast intresserad av dessa fiskeställen som man kunde nå med båten och vi kom överens om att åka ut med båten efter att vi hade ätit lunch. Ronny frågade om den där udden var något bra fiskeställe. Jag nickade med ett stort leende och visade storleken på gäddan som jag hade fångat med farfar en sommar. Denna sommaren så ville nämligen Ronny fånga den största gäddan någonsin. Hittills så hade han bara fått några småfiskar. När vi väl hade ätit lunchen så bar vi ut fiskeutrustningen till båten. Men det kändes som att det fattades någonting. Jag sneglade mot vedboden och Ronny sa att vi skulle måla den imorgon. Men då insåg jag snabbt vad det var som saknades. Det var kikaren som fanns kvar i stugan så jag sa åt Ronny att vända på båten medan jag sprang tillbaka till stugan. Det tog ett tag innan jag hittade kikaren. Den låg vid fönstret i vardagsrummet. Intill den låg även en kniv i en skida av mörkt läder. Den var lite större än en morakniv och handtaget var blekvit med konstiga mönster. Kikaren hade en rem så jag la den runt halsen och kniven snörde jag fast i bältet. Utanför så ropade Ronny för full hals att fisken inte fångar sig själv. Jag skrattade till och sprang ut igen. Ronny hade vänt på båten och lagt i fiskeutrustningen i den. Med ett leende så sa han att vi skulle putta ut den i sjön och ro mot de stora gäddorna. Här skulle det slås rekord, tillade Ronny. Vi tog på oss flytvästarna, puttade ner båten i vattnet och hoppade på. Jag tog tag i årorna och började ro mot udden. Vi slog vad om vem som skulle få flest fiskar och förloraren var tvungen att rensa all fisk. Ronnys hår viftade vilt omkring i vindarna och båten guppade lugnt i vågorna. Det här är frihet, tänkte jag. Efter en stund så tog Ronny fram sin mobiltelefon och filmade mig och sedan sig själv. Vi båda började skratta högt. Plötsligt pekade Ronny och sa att vi måste vara framme för han kunde se ett par skumma klippor på andra sidan sjön. Jag tittade dit och han pekade och han knappt nicka innan Ronny hade tagit fram sitt metspö. Vinden hade lugnat ner sig och det blev stilla på sjön igen. Vi började fiska och slog vad om vem som skulle fånga den första fisken. Det gick en stund men till slut så fick jag napp och tjoade glatt. Ronny vände sig om i båten och stirrade på mig medan jag drog upp en ganska stor abborre. Det dröjde inte länge innan det drog till i hans spö också. Ronny började dra i metspöet och efter en envis kamp så fick han upp en stor öring. Vi fiskade en lång stund och till slut vann Ronny tävlingen med ytterligare två öringar. Ronny och jag tittade på varandra och sedan på fisken som vi hade fångat. Han frågade om jag var hungrig och jag nickade. Ronny tog tag i årorna och började ro hemåt igen. Men slutade efter bara några få tag. Precis när jag skulle vända mig om för att titta så släppte Ronny ena åran och vinkade. Jag kisade med ögonen och såg en gestalt på klipporna en bit bort. Det såg ut som att personen vinkade till oss. En ryslig känsla for igenom min kropp. Det måste ha varit tjuvjägaren som farfar hade varnat mig för. Jag vände mig om mot Ronny som slutat att vinka. Han gav mig en konstig blick och tittade sedan tillbaka mot klipporna. Han släppte årorna och tog kikaren ifrån mig. Ställde sig upp i båten och tittade genom kikaren. Jag frågade var det var han såg och Ronny beskrev att personen vinkade. Det var någonting konstigt med kroppen. Något som man inte kunde sätta fingret på. Ronny tog ner kikaren igen, la remmen runt halsen och satte sig ner i båten och började ro igen. Jag talade om för Ronny att det fanns en tjuvjägare som brukade röra sig i skogarna. Det tog en stund innan han sa att det var den märkligaste personen han hade sett i sitt liv och att vi skulle fiska någon annanstans nästa gång. För den där personen gav honom kalla kårar. Väl vid bryggan igen så tog jag hinken med fisk och gick in i stugan medan Ronny tog fram grillen för att sätta igång den. Resten av kvällen gick precis som det skulle och vi åt oss mätta på fisken som vi hade fångat. Vi pratade om krälludden och den konstiga mannen på klippan tills vi somnade. Morgonen därpå så vaknade jag före Ronny och klev upp utan att väcka honom. Det var skönt att vara för sig själv en liten stund. Utanför fönstret så sken solen över vattnet så att det glittrade. Jag gick sedan mot fiskeutrustningen i hallen och började sortera bland flugorna i fiskelådan. Det dröjde inte länge innan Ronny klev ut ur sovrummet och frågade nästan direkt om det andra fiskestället som min farfar hade berättat om. Vi åt frukost tillsammans och gjorde upp planerna för dagen. Först skulle vi ta en morgontur med båten till det andra stället som farfar kallade för Bautastenen. Och vid lunch skulle vi vara tillbaka för att klippa gräset och måla vedboden. Sagt som gjort så for vi iväg med båten igen på det lugna vattnet. Jag fick syn på en stor sten som låg på en udde inte allt långt borta från farfars stuga och sa till Ronny att vi snart var framme. Han kisade med ögonen och försökte se stenen som låg en bit bort från båten och frågade sedan om det var en runsten. Jag ryckte på axlarna och började istället rota bland flugorna i fiskelådan men blev avbruten av Ronny som plötsligt reste sig upp i båten för att få ännu bättre sikt. Han undrade om vi inte kunde ro närmare för att undersöka stenen. Om det var en runsten så är det trots allt ett kulturarv, tillade han. Nyfikenheten slog till och jag kunde inte heller motstå frestelsen att undersöka stenen. Vi hoppade i land på udden i närheten av stenen som stod för sig själv vid skogskanten. Det hördes inget fågelkvitter från skogen utan det var helt tyst omkring oss. Ronny kom först fram till stenen, klappade på den och lät handen glida mot ytan medan han gick runt och betraktade den. Han stannade tvärt och såg förvånad ut medan hans blick var fäst på någonting och jag ställde mig bredvid Ronny för att se vad som stod på. Vi båda tittade en stund på stenen som visade sig ha runskrift som slingrade sig runt i en cirkel på stenens framsida. I mitten så hade det ristats något underligt. Det såg ut som en långsmal människa med konstiga armar, ben och stor mun. Ronny tittade på mig och sa att det påminner om det han såg på klipporna. Vi tittade runt om det fanns flera såna här stenar, men vi såg inga. Så vi gick tillbaka till båten och åkte ut på sjön igen. Vi satt på varsin sida av båten och småpratade. Fisket gick trögt en stund, men plötsligt så fick Ronny napp och han började dra i spöet. Han ropade att det var en rejäl fisk och jag hann inte ens vända mig om innan jag också fick napp. Mitt spö böjde sig hastigt ner i djupet och det hjälpte inte att jag drog. Vi båda ställde oss upp i båten och kämpade på varsin sida av båten. Varje gång Ronny tog i och drog så åkte mitt spö ner. Jag skrek till Ronny att sluta dra med sitt spö. Han tittade bak på mig och undrade om jag var galen. Det kunde faktiskt vara en stor gädda han hade fått på kroken. Jag mötte hans blick och drog till i mitt spö. Ronny såg förvånad ut och drog i sitt spö. Då såg han att min reagerade. Ronny frågade mig om våra linor hade trasslat in sig i varandra. Det fanns bara ett sätt att få reda på det, så vi vevade in våra linor med händerna och till vår förvåning så hade det trasslat in sig i varandra. Men inte bara det, linorna var ihoptvinnade i något slämmigt och luktade riktigt illa. Utan att säga någonting så skar jag av linorna och sa att vi genast skulle ro tillbaka till stugan igen. Båtfärden hem till farfars strand gick som det skulle, men efter ungefär halva vägen så stötte båten emot någonting under ytan. Ronny slutade att ro och tittade osäkert på mig. Jag kikade runt båten men hittade ingenting. Han såg utmattad ut och lämnade över årorna till mig. Jag försökte ro, men den vänstra åran hade fastnat halvvägs ner i vattnet i någonting. Ronny tittade frågande på mig medan jag kämpade med att få loss åran. Han tittade över båtkanten men såg ingenting som den kunde ha fastnat i. Där båten befann sig så var det inte grunt, för stranden låg en bit ifrån båten. Ronny ställde sig upp för att hjälpa mig, men plötsligt så släppte åran från det som den fastnat i. Den flög ur mina händer och åkte in i Ronnys bröst så att han ramlade bakåt. Det var nära att han föll i vattnet. Vi båda blev skrämda av händelsen och rodde så snabbt vi kunde därifrån. När vi såg stugans strandkant så kände vi en lättnad. Ronny pekade mot stranden och sa att vi borde dra upp båten på land och kolla om båten fått skador efter det som hände. Tillsammans vände vi på båten och upptäckte att den inte hade några skador, förutom att ytan under båten hade fått en slämmig yta som luktade illa. Vi lät båten vara och gick in till stugan för att äta lunch. Efter det så klippte Ronny gräset och jag målade vedboden. Sysslorna blev färdiga och vi slappnade av vid bryggan en stund som en belöning. Det började mulna och det såg ut som att det skulle börja regna när som helst. Ronny tog fram sitt metspö vid bryggan för ett sista försök att få fisk. Vindarna blev så kraftiga att bladen rasslade i träden. Ronny kastade ut linan en bit från bryggan och innan betet nuddade vattenytan så väste något i vassen en bit bort från där vi stod. Plötsligt plaskade till ordentligt i vassen. Vi båda hoppade till och tittade på varandra. Medan Ronny tittade mot vassen så såg jag att linan till hans spö började spännas som att han fick napp. Innan jag hann säga något så drog spöet ur handen på Ronny, som i sin tur tappade balansen och hamnade i vattnet. Jag satte mig på knä och sträckte ut min hand mot Ronny för att hjälpa honom. Han tog tag i min hand samtidigt som han såg livrädd ut. Han började skrika, hamnade på rygg och gled under bryggan. Hans hand var så blöt att jag tappade greppet. Men han fick tag på bryggkanten och höll i för sitt liv. Något stod kraftfullt i bryggan flera gånger, vilket gjorde det svårt för mig att hålla balansen. Mellan springorna på bryggan såg jag någonting som tittade tillbaka med stora blodsprängda ögon. Ronny sträckte upp sin hand och skrek efter kniven. Jag drog den ur skidan och gav den till honom medan jag försökte hålla om hans andra arm. Efter ett par hugg mot det som höll Ronny om benet så träffade han till slut något som släppte taget om benet. Varelsen under bryggan väste för att sedan dyka ner i vattnet. Andfådd och utmattad tog sig Ronny upp på bryggan igen medan jag tittade skräckslaget omkring mig för att se vart varelsen tog vägen. Vid vassen bara några meter från bryggan så kröp en varelse upp på stranden vars utseende var långt ifrån mänskligt. Varelsen ställde sig på två ben och öppnade munnen på ett sätt jag inte trodde var möjligt. Det var som att huvudet separerades från kroppen. Varelsen gav ifrån sig ett läte som jag fortfarande drömmer mardrömmar om än idag. Jag frös till is av skräck och kunde inte sluta stirra på varelsen, men Ronny tog tag i min arm och skrek att vi skulle springa därifrån. Det började spöregna och vinden hade ökat i styrka. Varelsen tog några stapplande steg mot oss på land och väste åt oss. Vi kom in i stugan, låste dörren och ställde oss vid vardagsrumsfönstret och tittade på varelsen som envist försökte gå mot stugan. Det blixtrade till i skyn med ett öronbedövande dån strax efter. Varelsen sjönk ihop på marken och tittade upp i skyn. Nu såg den mer ut som en groda, men med mänskliga drag. Mörkgrön hy, ingen hals syntes. Det var som att munnen gick ner mot axlarna och den hade ohyggliga, blodsprängda ögon. Vi båda blev bländade av två starka ljus som följdes av två höga explosioner alldeles i närheten. Ett träd rasade ner med ett brak och hade sönder den nymålade vedboden. Varelsen hade mystiskt försvunnit. I ren panik så ringde jag pappa och berättade att det var världens storm här och att ett träd hade fallit över vedboden. Med gråten i halsen sa jag att vi inte ville vara kvar här längre. Pappa befann sig bara 40 minuter bort och till vår lättnad så skulle han hämta oss då han hörde hur rädd jag var i telefonen. Ronny släppte aldrig blicken från vardagsrumsfönstret under tiden vi väntade på att pappa skulle komma. Det spöregnade fortfarande men åskan hade slutat när pappa svängde in med bilen på gården. På vägen hem så frågade pappa om hur vi har haft i stugan. Vi berättade om fångsten och båten men varken jag eller Ronny nämnde något om varelsen i vattnet. Ingen skulle tro på oss, förutom farfar. När jag var hemma dröjde det inte länge innan jag ringde farfar och berättade om allt vi har varit med om. Han frågade direkt om jag någonsin vinkade till varelsen i skogen. Jag svarade nej, men sa att Ronny hade vinkat när vi satt i båten. Farfar suckade i telefonen och sa att Ronny aldrig mer får åka tillbaka till stugan och aldrig nämna denna legend om varelsen. Det sades nämligen att varelsen vaktade sjön, höll den frisk och fiskarna feta och goda. Om du störde friden på sjön så skulle detta väsen straffa dig. Många trott att varelsen vinkar, men egentligen så har den försökt att sjösa bort människor som inte respekterat sjön. Om man vinkade tillbaka så tror den att du försöker sjösa bort den. För när du väl har utmanat varelsen så förföljer den dig, stör ditt fiske och plågar dig med olycka. Det har blivit mångas död och händelserna har rubricerats som olyckor. Som till exempel hål i båten, plötsligt fått en åra i huvudet, att man ramlat över bord eller drunknat. Förstår du nu, pojk, tillade han. Jag var i chock. Inte ett enda ord kom ur min mun. Idag så kallar vi denna varelse för grodmannen. Farfar förklarade vidare att han kallat grodmannen för tjuvjägare i alla år för att inte skrämma upp mig som liten, utan istället försökt lära mig hur jag ska respektera sjön. Så kom ihåg att aldrig vinka tillbaka. Då kommer grodmannen aldrig att släppa taget om dig.